God förmiddag allihopa, eller morgon eller vad man nu säger. Vi läste i förra veckan så inleddes den här ordningen, eller vad man ska kalla det, den här predikotemat som vi följer många av våra söndagar under året. Och vi fick som höra hur skapelsen, hur Gud skapade världen, han skapade jorden, människan och djur. Guds skapelse, att den i grunden är god. Och där vi som människor är satta med ett ansvar. Vi skapade ett Guds avbild, vi har satt det med ett ansvar att bruka och vårda skapelsen, att betjäna och beskydda. Och det är ju det här som vi kan möta liksom i de första sidorna i Bibeln, men sedan så behöver vi inte bläddra så långt för att se att det börjar ju gå lite fel. Synden kommer in, människan väljer att gå sin egen väg, väljer att lyssna till sig själv eller till andra istället för Gud. Och man som går iväg då från Guds tanke och hans vilja, och så kommer syndens konsekvenser in i världen, in i mänskligheten, där döden och ondskan växer. Och så bläddrar man och så läser man om Noa och arken. Jag tror de flesta har hört den berättelsen, hur en del av mänskligheten och jorden, skapelsen av djur så där, räddas. Och så kommer det här regnet som ödelägger jorden. Och så blir det på något sätt en nystart för mänskligheten, och man tänker kanske att ja, nu blir det väl frid och fröjd. Nu är det väl problemfritt. Men nej, det är ju inte det. Även efter det här med Noa och arken. Och så kommer Guds stora räddningsaktion in, som handlar mycket om ett formande av ett gudsfolk. Ett folk som skulle bli ett föredöme för hela mänskligheten. Detta folk, judarna, ur vilket också Jesus själv kommer som, säger man, höjdpunkten, finalen på hela den här räddningsaktionen. Världens frälsare, världens räddning kommer. Och nu så ska vi gå in liksom i den här, det som blir starten på det här gudsfolket, kan vi säga. Och vi ska läsa i första Mosebok och i kapitel 18. Och det är en del, det är ett par texter där. Först läser vi 18:1-15, och sen kommer vi läsa i kapitel 21:1-7. Det står så här: Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade emot dem och kastade sig till marken. Herre, sa han, visa mig den herden att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta av era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd. Så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter, nu när ni ändå har kommit vägen förbi. De svarade, ja, gör det. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa, fort, ta tre mått av det bästa mjölet och baka bröd. Sedan sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin spädkalv och gav den till en tjänare som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölk och sötmjölk och kalven som han hade låtit anrätta och satte fram åt dem. Själv stod han bredvid dem under trädet medan de åt. Sedan frågade de honom, var är Sara, din hustru? Abraham svarade, inne i tältet. Då sa han, jag kommer tillbaka till dig nästa år vid den här tiden, och då ska din hustru Sara ha en son. Detta hörde Sara där hon stod i tältöppningen bakom honom. Nu var både Abraham och Sara mycket gamla, och Sara var inte längre i fruktsam ålder. Därför log Sara för sig själv och tänkte, skulle jag upptändas av lusta nu när jag är vissnad och min man är gammal? Då sa Herren till Abraham, Varför log Sara och tänkte, skulle jag föda barn, jag som är så gammal? Finns det någonting som är omöjligt för Herren? Jag kommer tillbaka till dig nästa år och vid den här tiden och då har Sara en son. Sara blev rädd och sa, jag log inte, men Herren sa, jo, visst log du. Och så bläddrar vi fram till kapitel 21 och de första verserna där. Herren glömde inte sitt löfte till Sara, utan gjorde med henne så som han hade sagt. Hon blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom, vid den tid som Gud hade förutsagt. Abraham gav sin nyfödde son, den som Sara fött honom, namnet Isak. När Isak var 8 dagar omskar Abraham honom, så som Gud hade befallt. Abraham var 100 år när hans son Isak föddes. Och Sara sade, det Gud har gjort får mig att le, och alla som hör det måste le med mig. Hon sa, vem hade kunnat säga Abraham att Sara skulle ha barn att amma? Men nu har jag fött honom en son på hans ålderdom. Ja, den här texten kan tala om mycket. Det är ju födelsen av Isak. Och Isak, eller Abraham och Sara, de hade ju förutsättningarna inte riktigt på sin sida, skulle man väl kunna säga. När Paulus refererar till denna händelse i Romarbrevet 4 så säger han så här, att och vers 18, där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde, så att han kunde bli far till många folk enligt ordet. Så talrik skall din avkomma bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på hans egen kropp, att hans egen kropp var utan livskraft. Han var omkring 100 år gammal och att Saras moderskötte var dött. Där allt hopp var ute. Det är så som jag tror att Gud ganska ofta agerar. Vi kan ju se det i historien, att här är det omöjligt, det här går bara inte. Moderlivet var dött, men där föds Isak. Vi har fler exempel. Den unga Maria, jungfru, hon som inte hade haft någon man, men där Jesus föds, en omöjlighet som blev en möjlighet. Jesus själv, som när han dog, han var som stendöd. Man lät honom han var död i dagar. Det var som långt, det var för länge sedan hade det passerat den här möjligheten att göra någon hjärt- och lungräddning eller ta någon sån här defibrillator eller heter det, och mer i en sån här elchock. Men ändå så uppstod han. För Gud är allting möjligt. Ann-Kristin var inne på det. Och är det någonting ni ska ta med er, så är det ju det ordet. Han är möjligheternas Gud. Han är lösningen för det till synes omöjliga. Men det här är ju också en text om reproduktion. Att bli ett talrikt folk. Det var ju väldigt viktigt på den här tiden, när det inte fanns så mycket människor. Och i detta fallet när det här folket skulle från Abraham skulle växa fram, så var det ju väldigt viktigt att han fick avkomma, att han fick barn. Så det var ett väldigt fokus på barn. Kanske är det så även för oss ibland. Och jag tänker att den här texten också väcker tankar som kan vara känsligt för oss. Ett känsligt område, jag tänker på det här med barnlöshet. För min egen del, för min personliga del, så har jag ju inte erfarenhet. Är jag väl kanske inte den som ska prata om det. Eller veta så mycket om hur det är. Men den ofrivilliga barnlösheten. Det kan finnas många anledningar till att man inte kan få barn. Eller har fått barn. Att det inte går biologiskt. Att man inte har... Kroppen inte funkar på det viset. Man kanske inte har hittat någon. Kanske är det så att bäst före datumet för dig och din kropp. Åldern har kanske tagit ut sin rätt. Eller livet tog en vändning som du kanske inte drömde om eller önskade. Och det kan vara en sorg och det kan vara en utsatthet. Jag vet inte om ni läser Expressen, Aftonbladet, de här. Det är ju nästan skvallertidningar nu för tiden. Jag har en liten svaghet. Jag går in och läser emellanåt. I förra veckan så stod det i tidningarna en nyhet som fick mig att tänka på den här texten också. Det här med Sara och Abraham. En 73-årig kvinna i Indien som kan vara, sägs vara världens äldsta förstagångsmamma. Har ni hört något? Jag lägger inte in någon värdering eller någonting. Men detta ska ha hänt. Mannen var väl 81. Och grejen är att den här kvinnan, hon hade försökt, de hade försökt att få barn i över 60 år. Hon hade blivit utstött. Hon hade blivit hånad i sin by. Hon hade blivit kallad för den barnlösa damen. Och sen nu då så fick hon föra tvillingar. Nu är det så till historien att visst, man tog hjälp av sån här medicinskt, allt vad det kan heta med donatorer eller provrörsbefruktning och sådär. Men det finns ändå någonting i hennes vittnesbörd, i hennes berättelse som ändå väcker någonting även i förhållandet med Sara. Sara som var ännu äldre än den här 73-åriga kvinnan. Och vi ser fler exempel i Bibeln om barnlöshet. Vi har Hanna, hon som blev mamma till profeten Samuel, som också hon var barnlös. Hennes man hade väl två fruar och den ena fick ju barn och retade Hanna liksom år efter år. Men Gud, han svarade på hennes bön, hennes gråt. Och så har vi även då Sara, Isaks mamma. Även hon blev utsatt, hon hade ju en slavflicka som födde Ismael istället för, i hennes ställe. Men även där så blev det sådär att hon blev utsatt. Men det fanns ett löfte till Abraham och Sara att de skulle få en son. De skulle få en egen son. Och de fick Isak. Han kom på ålderns höst. Men tänk bara vad efterlängtad och älskad denna Isak måste ha varit. Här tror jag att vi har en utmaning som församling. Att odla en positiv kultur. I att välkomna varandra och ta hand om varandra i vår gemenskap. Vi är en familj som församling. Och familjer kan se olika ut. I vår familj så är vi alla syskon, vi är alla barn, vi är alla Guds barn. Och här kan den som inte har egna biologiska barn ändå få ha barn. Här kan den som är ensam, den som är singel, ändå finna gemenskap och nära relationer. Här kan den som kanske inte har några goda familjeband, någon god pappa eller mamma, hitta en pappa och en mamma. Och att idag fortfarande förekommer hån och kanske uppfattningar om att man inte skulle vara hel som människa bara för att man saknar familj eller inte har några barn. Det hoppas jag att vi som församling skulle kunna få vara med och motverka den uppfattningen. Ditt och mitt värde, det sitter inte i reproduktion på det viset. Du och jag, vi har ett värde, vi är älskade i alla fall. Jag förtydligar. Ditt värde, det sitter inte i ditt civilstånd. Vad du kan eller inte kan, vad du har, hur mycket pengar du har på banken eller någonting annat, vad du kan uträtta. Du är älskad i alla fall. Och det här så tror jag att vi som församling, som nya skapelser i Kristus, har ett uppdrag att visa vad det innebär att vara familj. Där alla typer av människor har en självklar plats och tillhörighet. Där vi får välkomna varandra. Och välkomna varandra, välkomna främlingar. Det fick ju Abraham också göra i den här texten. Dessa män som verkade vara på genomresa. Men som skulle få förmedla det här budskapet att Sara nästa år skulle ha en son. Det var Gud själv som talade och som besökte Abraham och Sara där. De var tre stycken personer. Och historiskt i den tidiga kyrkan så har de här tre personerna tolkats som att det skulle vara Fadern, Sonen och den helige Anden. Oavsett om vi gör den tolkningen, det är ju en intressant tanke, så var det ju Gud som besökte dem genom de här männen där och då. Och så visar Abraham på en gästfrihet och en generositet. Resande på den här tiden, det fanns ju inte vandrarhem, det fanns inte hotell som det finns idag. Så när man skulle till en plats så var man ju tvungen att resa, och som resande var du tvungen att förlita dig på att någon öppnade dörren, sträckte ut en hand och gav dig kanske en filt eller någon plats att sova på, lite färdkost. Men Abraham, han gjorde ju mer än bara gav lite grann. Han tog fram som det bästa han hade. Han lät som Sara baka liksom bröd av det finaste mjölet, och han tog liksom den finaste köttbiten och bjöd på det. Han gjorde mer än vad som förväntades. Abraham och det löfte som han hade fått av Gud, det handlade om att bli ett stort folk, men det handlade om något mer än det. Det står så här i Första Mosebok 12 och vers 1-3, och jag läser från Folkbibelns översättning. Herren sa till Abraham: gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Genom det här folket, genom judarna, så skulle alla folk bli välsignade. Och vi ser det kanske främst genom Jesus som kommer ur detta folk. Men jag tror att det finns ett löfte och en kallelse för judarna, men också vi som har blivit på något sätt inympade i det här gudsfolket, att bli och vara en välsignelse till vår omvärld. Och här genom Abraham så ges en liten glimt av framtiden. Där redan Abraham, innan han hade fått den här löftesågen, innan han hade hunnit bli ett fotbollslag eller en start på liksom ett folk, så levde han ut det här. Han levde ut en välsignelse till främlingar, till människor som kom på besök. Och där och då i den här gästfriheten, så sker undret. Det blev ju så som de här männen, eller som Gud sa. Vad kan våra hem, våra relationer, en utsträckt hand få betyda och leda fram till? Jag tänker på Jesu ord i Matteus 25 och 35, att jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Och som det står lite senare, sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. När vi hjälper de behövande, när vi sträcker ut en hjälpande hand, när vi öppnar våra hem, när vi är generösa, när vi är inte håller med det som vi har fått för oss själva, då välkomnar vi också Jesus själv till vårt bord och till vår gemenskap. Det här som hände där med Abraham och Sara, det gjorde också i den berättelsen. Abraham och Sara, de hade inte haft världens enklaste förhållande. De hade den här barnlösheten som hade gått igenom hela livet. Sen hade ju Sara snygg också. Hon var ju vacker. Och det kan ju vara problem att ha en för vacker fru. Eller det tyckte väl i alla fall Abraham. För han kom, när han kom till Egypten, så för att rädda sitt eget skinn så låtsades han som att Sara var hans syster. Och så verkar som att han blev bortgift till farao. Men den här lögnen, den uppdagades. Jag tänker som att som det finns som en del grejer i den här historien med Abraham och Sara som inte var bara bra. Och vad gör det med den här relationen? Hur, oavsett, de hade hållit kvar vid varandra. De hade blivit gamla. Och jag vet inte hur det är att bli det så gammal. Vissa är väl kanske på väg. Men de verkar i alla fall inte... De verkar i alla fall inte ha en lust till varandra. De kände kanske inte riktigt den här attraktionen. Men här på något sätt, genom det här luftet och genom det som händer här med Isak, så kom ju Abraham och Sara tillbaka till varandra. Och när Sara i texten får höra att hon skulle få en son, så var ju hennes reaktion att hon log. Och det var inte ett att hon log och sa liksom så här: yes, amen, det här kommer ju ske. Utan det var ju snarare ett: ha, ja visst, eller hur. Det var liksom det här cyniska. Men hon blev ju avslöjad i sin tanke. Det var ju ingen som såg henne, men ändå svarade ju, visste ju de här männen där att, och Sara blev rädd och sa: jag log inte. Men Herren sa: jo visst, log du. Det är en liten humoristisk passage där. Men så kommer ju luftet, eller så, att Isak kommer, och där kommer glädjen tillbaka till Sara. Hon log när hon fick höra luftet. Men så står det så här i första Moseboket 21 och 67 att, och Sara sa: det är Gud har gjort få mig att le, och alla som hör det måste le med mig. Hon sa: vem hade kunnat säga Abraham att Sara skulle ha barn att amma, men nu har jag fått honom en son på hans ålderdom. Det goda Gud gör, det får oss att le. Gud, han förvandlar och vänder skrattet som vi kan ha av förtvivlan till ett skratt av glädje och förundran. Vad har Gud gjort i ditt liv? Vad har du att vara glad och tacksam över? Men vad har du också för utmaningar idag? Vad är det du väntar på? Vad är det som inte har infriats i ditt liv? Vad har Gud sagt till dig? Och skulle du, trots att du väntar på någonting, ändå kunna välkomna den där oväntade gästen som kanske kommer förbi ditt hus? Kan du ändå vara till välsignelse? För Gud är allting möjligt. Han är överraskningarnas Gud. Och ibland så dyker han upp och gör sig påmind på det mest oväntade sätt och på de mest oväntade platser. Ska vi be tillsammans. Tack Gud för att du är möjligheternas Gud. Att ingenting är omöjligt för dig. Tack Gud för att du gång på gång genom historien och kanske också i våra liv har fått visa det för oss. Att du kan vända den mest hopplösa situation till ett glädje- och tacksägelseämne. Gud, du ser precis vad var en som hör det här, som sitter här, bär på. Vad som gör oss förtvivlade. Herre, kom och möt oss. Tack Gud för att du är möjligheternas Gud. Tack för att du kan komma och möta. Men Gud, jag ber att vi också Att vi skulle lära oss från Abraham att även om vi väntar på någonting som ska komma, att vi ändå idag skulle kunna få vara till välsignelse för andra. Tack för att vi skulle kunna få välkomna människor in i våran gemenskap, in i våra hem, in i våra familjer, Herre. Du ser det här som också lyftes i den här texten om det här svåra som en del människor tvingas gå igenom, det här i form av ensamhet, barnlöshet, det där när livet inte alls blev som man hade tänkt eller planerat eller hoppats på. Gud, låt oss få vara ett exempel på vad det innebär att vara dina barn, att vara din familj. Låt oss inte döma och bedöma varandra och oss själva utifrån vad vi gör, vad vi har för civilstånd, vad vi har för status i samhälle eller pengar på banken, utan att vi är älskade och vi har ett värde oavsett vad vi kan leverera. Det är du som levererar, Herre. Vi är helt beroende av dig, av din kärlek, av din nåd. Och lär oss, Herre, att ge den vidare till andra.